Jag brukar ibland lyssna på en countrysångare som heter Brad Paisley, och han har en låt som heter There's nothing that will test your faith like a long sermon on a pretty Sunday. Alltså, det finns ingen som kommer att testa din tro så mycket som en lång predikan på en fin söndag. Det kan ju vara så idag. Så att ni som är här, jag tänker att man skulle kunna säga att ni har det här senapskornet av tro redan i hamn. Liksom. Ni har ändå tagit steg att komma hit. Så jag hoppas att ni är här med förväntan på vad Gud kan göra. Det finns ju annat man skulle kunna göra, så att jag hoppas att du är här med förväntan. Vi är inne i en serie som heter Det nya livet, Jesus liknelser om det nya livet, där vi låter oss utmanas av Jesu liknelser om ett förvandlat liv och ta det han sa på allvar. Jag vill inleda med att lägga det här predikan i Guds händer. Tack Gud för att du är här just nu. Tack för att du vet vad vi har för förväntningar och för sånt vi bär med oss in i den här gudstjänsten, Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att fokusera på dig och lägga annat åt sidan nu, Herre. Hjälp oss att ha en stor förväntan på dig. I Jesu namn. Amen. Jag var faktiskt ganska besviken på de nya Narnia-filmerna. Alltså egentligen inte för att det var så dåliga filmer, men framförallt för att Aslan var så mesig i de filmerna. Alltså inte alls den här otroligt kraftfulla, mäktiga lejonet som jag hade fått bilden av när min mormor läste de berättelsen för mig när jag var liten. Utan istället ett tamt litet lejon som inte gjorde så stor entré som han gjorde i böckerna. Därför är det inte så konstigt att min favoritscen i de här filmerna kommer innan man träffar Aslan. Det här är när barnen kommer genom garderoben in i det här kargade isande landet, vinterlandskapet, som säkert många av er känner igen, där det alltid är vinter men aldrig är julafton. Så kommer de dit och träffar de bävrarna med den här engelska accenten, och så frågar flickan: vem är Aslan? Och bävern tittar på henne och säger: you don't know Aslan, do you? Ni känner inte Aslan, va? Han är bara den största, den mäktigaste i hela skogen. Han är den enda som kan rädda oss. Det finns ingen som honom. Och så säger han så här, som jag älskar den här frasen: Aslan is on the move. Alltså Aslan, han rör på sig. Jag älskar den frasen för det talar om att även om det inte ser ut så i vårt samhälle idag, det ser inte ut så i skogen, det ser inte ut så i vår värld, så Gud, han rör på sig och han har en plan som ofta går rakt emot det människor tänker. Det syns inte alltid i vår tid, i reklamen och i tidningsrubriker och hur människor behandlar varandra. Men Gud har en plan, och hans plan går ofta rakt emot vad kulturen och människors planer. Och sån är också Jesus som vi läser om i Bibeln. Även om man inte gör som många av oss gör, tror att Jesus är Gud, så var han väldigt utmanande och sa saker som gick rakt emot den kultur han levde i och den kultur vi lever i. Gandhi, han tog ett enda påstående av Jesus, det här vet ni, vände andra kinden till, och förändrade en hel nation med det påståendet. Jag gillar hur Dorothy Sayers beskriver Jesus. Hon var samtida med C.S. Lewis och Tolkien och de här grabbarna, han som skrev Narnia. Hon skriver så här: de som hängde upp Kristus på ett kors för att göra dem rättvisa gjorde aldrig det under anklagelsen att han var en tråkmåns eller en torrboll. Raka motsatsen. De tyckte att han var för dynamisk, för kraftfull för att få vara fri. Det är senare generationer som har tystat ner den här omskakande personligheten och omringat honom i en atmosfär av mildhet. Vi har väldigt effektivt slipat ner klorna på lejonet av Juda och gjort honom ofarlig och tråkig och rekommenderat honom för en huskatt, som en huskatt för bleka predikanter och fromma människor. Ganska rakt på sak. Och då tänker jag så här när jag läser det här: vad är min bild av Jesus? Och vad är vår bild av Jesus? Är han den här snälla och gosiga Jesus, fromma, som gör som vi vill? Eller är han dynamisk och kontroversiell och får utmana oss? Och det är den utmaningen vi möter i Jesu liknelser om det nya livet. Låter vi Jesus på riktigt utmana oss med det han säger? Tar vi honom på allvar? Någon har sagt, människor letar efter en ny ledare och en ny världsordning, och de finner båda i Jesus. Så den utmaningen ställs vi inför i den här predikoserien och idag. Och vi ska titta på ett sånt bibelställe där jag tror att Jesus kan få utmana oss. Det står så här, man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som dem. Jag säger er sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Så här kommer människor med barn bärandes till Jesus och vill att han ska röra vid dem. Och så har vi lärjungarna som antagligen var helt inne i den djupa undervisningen, som inte vill störas utan håll borta barnen. Och Jesus blir upprörd. Och där kan vara tips. Om man känner för att göra Gud arg, då ett sätt är att hålla bort barnen från honom. Och när jag läser den här texten, då ställer jag den här tvååringsfrågan. Som kan vara väldigt bra att ha med sig när man läser Bibeln. För tvååringar, de gör två saker. De säger nej och de frågar varför. Och när jag läser den här texten, då undrar jag varför. Varför säger han att vi måste bli som små barn för att få komma in i Guds rike, eller för att bli en del av Guds rike? Varför säger han så egentligen? Barn kan ju faktiskt vara ganska elaka. Jag vet inte om det kommer som en överraskning för dig, men det kan hända. Jag frågade vår dotter ganska nyss, Ester, vad ska du bli när du blir stor? Då tittade hon på mig och sa, jag vet inte pappa, vad ska du bli? Ganska rakt. Jag försökte förklara att ja, men jag pluggar ju teologi och läser Guds böcker om Gud. Och dessutom får jag åka till Liseberg med ungdomarna. Det är faktiskt ett jobb på riktigt, jag lovar. Kanske är det så Gud vill att vi ska vara. Alltid raka och ärliga inför Gud för att komma in i Guds rike. Eller kanske något annat Jesus är efter. Ester, hon håller också på att lära sig räkna. Nu. Hon räknar med hjälp av fingrarna. Så jag frågade henne, vad blir 1 + 3? Hon höll upp sina fingrar och räknade, och så var det 4. Sen frågade vi att 3 + 4 blir, och så höll hon upp fingrarna igen och räknade efter, och till slut så kom hon fram till att det var 7. Och sen så frågade jag vad 5 + 6 blir till slut. Då kollade hon på sina fingrar så här, och så räknade hon, och sen sa hon, jag vet inte än pappa, jag har inte fått så många fingrar än. Kanske är det så vi ska vara, alltid vilja att lära oss nya saker för att komma in i Guds rike. Eller en annan berättelse, en vän berättade att hon kom in i köket och där låg hennes dotter på golvet utsträckt. Hon frågade, vad gör du för någonting? Ingenting, sa hon då, tydligt avslöjande påstående. Ingenting. Okej, ställ dig upp då. Så hon ställde sig upp och ur kröpte upp en liten kattunge. Och hon reagerade och sa att du vet vad som gäller i det här huset. Inga katter i det här huset. Absolut ingen kattmänniska, den här vännen. En del säger att de äger en katt. Jag tror att det är fel. Ingen äger en katt. Det är katten som äger människan istället. Hon sa, ingen katt i det här huset. Och då svarade dottern, han var en främling och jag tog in honom. Jobbigt när de använder bibeltexter emot den. Men jag har ett annat förslag om vad den här bibeltexten handlar om. Och jag skulle vilja illustrera det med ännu en barnberättelse, om ni orkar med dem. Det här var på min dotters 4-årskalas när vi firade för ett tag sedan. För många barn från förskolan så var det här första kalaset utan att vuxna var med. Och mitt i det här kaoset som uppstår när man har barnkalas, några av er säkert, känner säkert igen det, så hör jag på avstånd så här, färdig. Och det hela slutade med att jag stod där och torkade en annan unges barn då, helt enkelt. Och då tänker jag så här, att det barnet hade total tillit, total förtröstan på att okej, jag behöver gå på toa, jag gör det, någon kommer ta hand om mig. Och jag tror att det är den här tilliten som det handlar om när Jesus pratar om att vi ska vara som ett barn. Och egentligen är det inte så mycket barnets förmåga som Jesus pratar om. Utan det finns en betoning här i det här bibelstället på barnets ålder. Ett annat parallellställe, ett annat ställe som pratar om det här samma händelse använder ordet för bebis när de pratar om barnet. Alltså barnet kunde inte gå själv utan folk var tvungna att bära fram det till Jesus. Och det är den här totala hjälplösheten som Jesus betonar. Barn vet inte vad de behöver, men de vet att de behöver hjälp. Och det är det som jag tror att Jesus menar när han pratar om, det här, om att vi ska vara som ett barn för att komma in i Guds rike. Och det här skapar ju en viss spänning i oss, tänker jag. För när vi växer upp och när vi gör någonting tokigt, vad får vi höra då? Väx upp. Kom igen Mattias, väx upp, skärp dig. Jag var på Stellas lekland ganska nyss och så fanns det en rutschkana som var väldigt, väldigt brant. Så åkte vi en gång, jag och Ester. Och sen så ville hon inte åka mer och jag försökte. Kom igen Ester, vi kan åka en gång till. Och då gjorde hon det här som barn gör ibland, att de liksom bara slänger sig ner så här och lägger sig på golvet. Och hon kunde ha sagt, nej pappa jag vill inte åka igen, tack. Men hon slängde sig ner på golvet. Och då sa jag de orden. Men väx upp Ester. Och så ångrar jag mig lite för att jag sa det. Men jag sa de orden i alla fall. Och vi säger så, väx upp. Och så kommer Jesus och säger, men var som ett barn. Var som ett barn för att komma in i Guds rike. Vi kämpar och vi sliter för att bli så vuxna som möjligt. Vi vill ha ett hus, vi vill ha en bil, vi vill kunna betala räkningar. Vi vill vara så vuxna som det bara går. Men så kommer Jesus och säger, ja men nu ska du vara som ett barn istället. Så vad menar han då när han säger så? Och min tanke om hur vi får ihop det här och det som jag tänker att man kan få komma ihåg om man inte kommer ihåg någonting annat från den här predikan. Det är så här. Om jag är som ett barn inför Gud, då kan jag vara en mogen kristen och leva som Gud har tänkt inför människor. Alltså om jag lever som ett barn totalt beroende inför Gud och ger honom kontrollen, då kan jag leva som han har tänkt i relation till andra människor. För utan honom kan vi inte göra någonting, men genom honom kan vi göra allt. Så står det. Alltså utan honom kan vi inte göra någonting, men genom honom så kan vi göra allt. Men då kanske man tänker så här, men kom igen då, jag kan ju i alla fall borsta tänderna utan Jesus. Det klarar jag av utan honom. Men är det så? Jag tror att ingen av oss den här morgonen sa åt vårt autonoma nervsystem att nu kör vi, kom igen nu, nu vaknar vi. Alla av oss här är här av Guds nåd. Både generellt för att han uppehåller allting och ingenting fungerar utan honom. Men också specifikt i Jesus och hur han arbetar i våra liv. Utan honom kan vi ingenting göra, men genom honom kan vi göra allt. Och som teologistudent så är jag ofta väldigt fokuserad på vad betyder den här texten som vi precis har läst. Vad menar Jesus när han säger att vi ska vara som ett barn? Är det här en allegori eller ska den tas bokstavligt? Hur ska vi hantera den här texten i samband med andra texter runt omkring? Men mitt fokus idag ligger lite på ett annat plan. Min fråga är istället, tar jag Jesus på allvar när han säger det här till oss? Var som ett barn inför mig. Var helt beroende av mig. Lita på vad jag har sagt och att det kommer att hålla. Våga lita mer på mig än på dig själv och dina tankar och känslor. Det här med att vara ett barn inför Gud, det är på ett sätt ganska skönt. För det betyder att vi får släppa kontrollen och ge den till honom. Men det är också en utmaning för oss att våga ge Jesus den fulla tilliten och kontrollen. när barnen var mindre och mamma var på jobbet och jag var hemma med dem, då brukade de fråga sig ganska ofta: var är mamma? Var är mamma? Var är mamma? Och jag kunde inte låta bli till slut att säga så här: ja, men hon är i garderoben. Och då det finns någon så här: nej. Men de måste ändå gå och titta liksom. För de kan ju vara i garderoben. Pappa har ändå sagt det, att han är i garderoben. Det finns en tillit på oss barn, även om de inte alltid gör som vi säger, att det vuxna säger, det stämmer generellt sett. Och det tror jag är tanken här. Att när Jesus har säger någonting så kan vi som barn lita på att det kommer att hålla. Och då tror jag att vad som helst kan få hända. Då kan han ta en kille som var så sjukt nervös att prata inför människor till att få stå här idag och få tala inför er. Och även få, dock ovetande om att det skulle ske, tala inför 2000 människor på engelska i Afrika. För några kan det verka litet, men för mig är det ett tydligt tecken på Guds nåd i mitt liv. En berättelse som jag läste ganska nyss går så här. Det var en kille som alltid hade fått sitta i kundvagnen. Ni vet, när man går och handlar så brukar man sätta barnen när de är små. I kundvagnen finns det en liten lucka så här där man kan sätta ner barnen, där de kan sitta. Och det tyckte han var fantastiskt kul att få göra. Men till slut så var han för stor för att sitta där. Och då kommer nästa önskan med kundvagnen, och det är att få köra den själv såklart. Alltså det finns ju allt med en kundvagn, det är ju häftigt för ett barn att få köra själv. Man får styra den som motorcykel, den har 4 hjul, man har kontroll liksom, köra den genom, ja, ni förstår grejen. Men varje gång han frågade sa mamman: nej, det får du inte. Med risk, med oron för att de skulle krocka med andra människor, det skulle bli jobbig stämning såklart. Varje gång han frågade, det var nästan rutin när de kom till affären, så frågade han: kan inte jag få styra idag? Nej, du får växa lite till, du får bli lite större. Och så fortsatte det så. Han tänkte: jag kommer aldrig bli tillräckligt stor, jag kommer ha körkort innan jag kommer få köra den här vagnen. Men så en dag så hände det. Han frågade: kan jag få köra vagnen idag? Nästan rutinmässigt frågade han. Ja, men idag kan du få köra vagnen, sa han då, sa mamman då. Och det var liksom en stor dag, han fick ta händerna på den här, på när man styr och sen köra. Men så märkte han att det är inte riktigt jag som styr ändå. Och så märkte han att mamman hade lagt ena handen på kundvagnen så här och ändå styrde. Med risk av att, med för oron för att det skulle krocka med någon, så hade de bestämt sig för att ja, men han får styra, men jag ska minsann vara med och liksom sköta ändå så här. Och jag tänker att vi gör så här med Gud ibland. Vi säger att men Gud ska få full kontroll. Jag litar på hans ord. Men så vill vi ändå vara där med handen liksom och styra liksom, med risk över att det ska vara, så att det inte ska bli fel. Vi säger att vi ska ge honom kontrollen, men så vill vi ändå hålla i lite i vagnen. Och hur kan det här se ut då? Ja, men jag har några förslag och du kan säkert fylla i den här listan, tänker jag. Vi säger att vi vill evangelisera och berätta om Gud. Berätta om vår tro. Men så litar vi inte på oss själva och att vi klarar av det. Fast Gud har sagt att vi gör det, att han är med och vill hjälpa oss med det. Vi säger att vi inte vågar ge av våra pengar och låta Gud ta kontrollen över vår ekonomi och hjälpa oss i vår ekonomi. Och litar inte på det han sagt, att han kommer vara med oss och bära oss. Vi vågar inte be för att någon ska bli helad, för tänk om ingenting händer. Hur ser det ut då? Istället för att ge honom kontrollen och lita på att han vet bäst. Vi går inte den där extra milen för någon som frågar oss. För tänk om det stör min egna känsla och vad som känns bäst för mig. Fast han har sagt att vi ska bära varandras bördor när vi frågar. Och går den extra milen. Du kan säkert komma på fler fall hur det här kan se ut. När vi inte vågar ge Jesus kontrollen. Det här är verkligen utmanande. Det sa vi i början. Både för mig och jag tror för dig. Men det är så här Jesus är. Han är inte alltid lätt att hantera. Lättsmält. Men han är också den som lovar att när vi litar på honom, så är han den som bär oss. Och jag tror att när vi vågar göra det, våga lita på honom, så har vi ett större äventyr framför oss än om vi inte gör det. Jag lyssnade på en podcast med min favoritteolog, filosof, för ett tag sedan. Och han beskrev att han var på ett möte tillsammans med andra filosofer. Och så hamnade han bredvid en äldre herre som frågade honom: är det någonting du ångrar i ditt liv? Finns det någonting som du ångrar i livet? Och det kan ju vara en ganska jobbig fråga om det finns någonting man verkligen ångrar. Men han svarade: nej, jag är ganska nöjd med min karriär och jag tror att jag har gjort det som Gud vill att jag ska göra i stort. Och jag har en familj som jag älskar. Och så kom frågan såklart tillbaka: vad, du då? Är det någonting du ångrar? Ja, det finns en sak, sa den här ateistiska filosofiprofessorn. Då sa han på engelska: I could have been a contender. Alltså, jag kunde varit en som utmanat. Men hela livet så har jag anpassat mig, gjort det som förväntas av mig i olika situationer och aldrig utmanat det vedertagna och accepterade. Men jag kunde ha varit en utmanare. I could have been a contender. Och då tänker jag så här: jag vill inte vara en som alltid spelar safe, som inte sticker ut. Och vid slutet av livet tänka: jag kunde ha gjort skillnad. Jag kunde ha utmanat. Och det är självklart inte så att det vi vill går emot Guds vilja. Verkligen inte. Men de här två sakerna, när de här två sakerna harmoniserar vad vi vill göra och Gud vill göra, så är det fantastiskt. Fantastiskt. Men jag tror också att, som vi sa i början, att Jesus utmanar oss att sträcka oss längre än vad vi själva känner att vi klarar av. Och jag tror att man kan göra det här som en övning i sitt liv. Man kan få varje dag testa att lita lite mer på Gud än på sig själv. För att träna på det liksom. Jag hade en kompis som gjorde en illustration av det här. Vet, ibland när man går på pizzerier så kan man få en sån här klicka av 10 stycken och så får man köpa en gratis. Jag vet inte hur vanligt det är idag, men det fanns i alla fall förr, vet jag. Och så kan man få göra med att träna på och lita på Gud. Man kan ha en sån här liten klicka av liksom så här. Och sen när man kommer till 10, då kan man få göra en till gratis. Jag tror att om vi vågar släppa kontrollen och lita mer på Gud, då kan vi få vara med om häftiga saker. Då kan du och Gud få tillsammans vara on the move i den här världen.